Man först stoppar i sig massa skräp och sen tar vi ett läkemedel för att korrigera det, så att säga. Det känns ju lite felvänt på något sätt. Självklart vore det ju bäst om vi åt bättre från början. Men problemet har ju uppstått. Det finns här. Trots att vi har all kunskap om vad som är dåligt att äta, så är vi där vi är idag, så att säga. Så det vi håller på med just nu funkar ju inte, utan vi måste ju ha någon form av hjälp. Det man slås av är ju hur fort det går. Hur fort det har gått. Hur fort mänskligheten har blivit överviktig.
Sådana här 0,1% fett med massor av socker, fruktyoghurtar. Ja. Gillar du dem, Linda?
Nej.
Kort och gott. Precis. Ja. Välkommen, det här är Hälsorevolutionen. Podden för dig som längtar efter att leva mer äkta, starkt och månar om både personlig utveckling och hälsa. Jag är Carina Lundstedt, poddens producent och förläggare.
Hej, Maria Borelius här, biolog och vetenskapsjournalist. Och just nu håller vi i två avsnitt på att undersöka den nya fetmamedicinen. Och vad den kan lära oss om hunger och mättnad, som ju både handlar om djupaste biologi, men som vi också påverkar med våra matvanor och livsstilsvanor, ska man säga.
Och nu är det så spännande, för vi ska få träffa Linda Engström Rud, som leder en forskargrupp vid Göteborgs universitet, där man studerar hjärnan, hunger och mättnad.
Välkommen Linda, vi har med dig på länk här, straight from Gothenburg.
Ja, tack så hemskt mycket.
Du är hjärnforskare, specialist på hunger och mättnad, hur det regleras i hjärnan. Och just nu håller du på och undersöker exakt hur den nya fetmamedicinen fungerar, för det vet man faktiskt inte exakt än. Men varför blev du hjärnforskare?
Ja, det kan man undra. Alltså, jag har väl alltid varit intresserad av biologi och naturvetenskap, kan man säga. Uppvuxen kring djur och hade föräldrar som tyckte det var kul att titta på ett med naturen och vetenskapens värld när jag växte upp. Så jag påverkas nog av det och har alltid gillat naturvetenskap. Så när jag skulle plugga på universitetet då, så blev det en forskningsförberedande linje här i Göteborg. När vi läste om hjärnan då, så blev jag fast och tänkte att det här, om jag ska doktorera så ska jag göra det på hjärnan. Det var den vissheten jag fick, så att säga. Och sen så flyttade jag till Linköping och blev medlem av en forskargrupp där och gjorde mina doktorandstudier där. Och då tittade vi på det autonoma nervsystemet, den delen av hjärnan som är lite självgående, så att säga, som styr sådana här basala funktioner i kroppen som är viktiga för vår överlevnad. Mm. Då tittade vi mer på hur perifer inflammation kan kontakta hjärnan och hur hjärnan då sätter igång olika sjukdomsvar som feber och anorexi till exempel. Mm. Efter det så flyttade jag min make till Tyskland, till Köln. Han är också forskare, Johan heter han är också forskare och håller på med liknande saker. Och där så var vi båda två då postdocs på Max Planck-institutet för metabolismforskning. Och där sysslade vi mer då med hjärnan och hur hjärnan styr födointag och metabolism. Mm. Och då blev jag mer intresserad av hur hjärnan då reglerar vår kroppsvikt. Och det är lite det jag tittar på just nu då i det här semaglutidprojektet.
Du, det här ämnet med vikt, alltså det är ju delvis väldigt laddat för många kvinnor, har det blivit i västvärlden. Är du själv en viktnojare, så att säga?
Nej, det är jag inte. Absolut inte. Jag har väl lite tur då. Jag har aldrig behövt tänka riktigt på min vikt. Jag går inte så lätt upp i vikt. Så jag är ganska avslappnad kring min kroppsvikt. Men jag vet ju att många inte är där. Det är ju väldigt tydligt i dagens samhälle, eller hur? Mm. Så det är ju ett ämne som berör väldigt, väldigt många.
Ja.
Helt klart.
Och allt fler blir det. Jag menar, om man tittar, vi människor har gått för att, om man liksom tittar i Sverige, vi är 2023 nu, ja, låt oss säga, kanske inte för 100, men 140-150 år sedan, så hade vi ju en utvecklingsnivå som kanske Nigeria har idag. Alltså det var ju människor som låg och svalt direkt på gatorna. Mm. Vi hade massiv svält över hela västvärlden, för att inte tala om utvecklingsvärlden. Och idag har vi nästan 2 miljarder överviktiga i världen, om man jämför med 500 miljoner underviktiga. Och många länder, till exempel Indien där jag har jobbat en del, de går ju direkt från svält rakt in i övervikt. Mm. Hur ser du på det här, liksom, vad som har hänt nu? Det har kommit som en lavin.
Ja, det man slås av är ju hur fort det går. hur fort det har gått, hur fort mänskligheten har blivit överviktig. Det tycker jag är det första som slår en. Mm. Det handlar om några decennier egentligen. Och det är ju väldigt tydligt att våra gener kan inte ha förändrats så snabbt. Utan det är något annat som har förändrats. Och det är det första som slår mig. Och om man tittar på biologin, om man börjar där, så kan man ju säga att om under 99,999% av den tiden som vi människor har gått här på jorden, så har vi ju behövt leta upp vår mat, jaga vår mat, odla vår egen mat. Eller hur? Det har tagit kraft och energi att få mat, och vi har haft långa perioder och vi inte haft tillgång till mat. Så vår kropp är ju designad för att vi ska tycka om att äta, vilja äta, och att vi ska spara på energi. Det har ju varit det viktigaste för vår överlevnad. Och nu så helt plötsligt då så står vi inför en helt ny situation där vi istället har ett helt överflöd av mat. Och kanske inte alltid så bra mat. Och då ser vi de här effekterna. Och det är ganska chockerande hur fort det har gått.
Och det är på något sätt en paradox att liksom det här som egentligen har varit en välsignelse för mycket av livsmedelsindustrin, förmågan att kunna bevara mat över säsongerna till exempel, har varit en välsignelse som har avvecklat svälten. Men det har liksom drivits för extremt in i något som våra kroppar inte längre kan hantera. Det är ju helt uppenbart, 2 miljarder överviktiga. Det är en ofantlig siffra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter. Eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder 2 solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten, Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Den nya fetma-medicinen, vi ska in på din forskning här om ett tag, men den har ju blivit enormt omskriven. Varenda svensk tidning, läser man internationell press, det är allt från skvallertidningar till vetenskapstidningar till vanliga nyheter, så skriver man om den här. Varför är det här också en sån snackis?
Mm. Jag tror, som vi var inne på alldeles nyss, att kroppsvikten, det är någonting som ligger oss väldigt nära. Alltså alla kan relatera till det. Det påverkar hur vi ser ut, hur andra uppfattar oss, hur vi uppfattar oss själva. Jag menar, det är ju stigmatiserat idag att vara överviktig, eller hur?
Mm.
Och jag tror att alla har, eller väldigt många har erfarenhet av hur svårt det är att lägga om sin livsstil och att gå ner i vikt. Och att hos många funnits en önskan om att det ska finnas en quick fix, alltså någon enkel lösning på det här. Och naturligtvis har väl läkemedelsindustrin sökt den här heliga graalen också. Liksom. Man ser ju naturligtvis att det är en enorm efterfrågan. Nu har det ju kommit någonting som faktiskt fungerar bättre än vad någon annan farmakologisk behandling tidigare gjort. Och det är klart att då blir det en stor uppmärksamhet. Sen tror jag att det drivs också lite grann av att många använder ju den här medicinen fast det egentligen inte är avsett för dem, så att säga. Mm. Jag menar Hollywoodkändisar och influencers, de rapporterar på sociala medier om detta. Ja. Och det fungerar ju även på smala personer, det är ju så. Men det är inte så det är tänkt. Jag menar, tanken här är ju att övervikt och fetma är väldigt farligt för oss. Alltså det bidrar till andra följdsjukdomar då, som kostar samhället enorma summor pengar varje år. För att inte tala om det individuella lidandet då, och risken för tidig död hos de som drabbas, så att säga. Och det är ju här den stora nyttan med dem ligger. Det är inte, fokus ska ju inte vara egentligen på att bara förlora vikt för att det ser bättre ut, så att säga, eller för att man ska se lite snyggare ut i semester nästa år. Liksom. Det är inte det handlar om.
Nej, det är väldigt strikta kriterier för läkare för att dela ut det här. Men
absolut.
De här kändisarna har ju egna privatläkare och fixar det här via bakvägen. Och så finns det, vad jag har förstått, en svarta marknad för de här medicinerna också. Där man kan köpa dem utan läkare.
Precis.
Så att det har ju blivit en väldigt... Men det var just därför vi tyckte det var lite spännande att gå in och borra i det här lite grann och titta. Därför att det är ju så... Och det ska vi komma till snart, att man vet inte exakt hur de här medicinerna fungerar. Man har en massa hypoteser. Men först, vi måste ju bege oss nu till din favoritzon, hjärnan. Mm. Varför är hjärnan viktig när det gäller att reglera vad vi äter och hur vi äter och när vi äter?
Ja, alltså det är hjärnan som styr detta. Punkt. Det är så enkelt.
Det är chefen. Det är inte magen.
Det är chefen.
Man tänker, jag behövde något i magen, men det är hjärnan som läser vad magen behöver. Det är så du tänker.
Absolut. 100%. I samspel då med resten av kroppen, ska man ju säga. Jag menar, vi har ju då hormoner som är ämnen som frisätts ifrån andra delar av kroppen och som via blodbanan når hjärnan. Det är ju en väldigt viktig kommunikationsväg då för att hjärnan ska veta hur mycket vi behöver äta och vilka energiförråd vi har. Vi har även nervsignaler från magen och tarmen till exempel som kan tala om för hjärnan hur läget är, så att säga. Så att hjärnan integrerar intryck inifrån kroppen men också från en omvärld, synintryck och luktsinnet spelar också in naturligtvis och bestämmer efter det då hur vårt energiintag ska se ut, så att säga.
Mm. Så den sitter som en master cockpit och tar in, det är vagusnerven som skickar signalen från magen, vad som händer där, vi har olika hormonsystem, håller vi på att tömma ut våra fettdepåer eller inte, och så ju fattar hjärnan ett slags beslut, kan man säga, är det så man kan tänka?
Ja, absolut, helt rätt. Ja.
Mm. Ska vi titta lite på, vad bestämmer hur mycket vi äter när vi är hungriga och när vi känner oss mätta? Jag tänkte vi skulle titta på två nyckelspelare, grelin och leptin.
Ja.
Vad gör de? Vi börjar med grelinet.
Ja, grelin är ett hormon som bildas i magsäcken faktiskt. Och det utsöndras precis före måltider. Så man kan se, liksom, man följer grelinnivåerna i blodet, så kan man se att före frukost, lunch och kvällsmat så utsöndras det. Och man har högre nivåer av grelin i blodet då. Och grelin verkar på hjärnan, Så det finns receptorer för grelin i hjärnan. Framförallt i hypotalamus. Det är en väldigt viktig del av hjärnan när man pratar om födointag och kroppsvikt. Det är ju så att hjärnan är skyddad av blod-hjärnbarriären som gör att inte vad som helst kan gå in i hjärnan, utan det är ganska tajt reglerat. Men just i den delen av hypotalamus som är väldigt viktig då för hunger och mättnad, så är den här blod-hjärnbarriären lite mer genomsläpplig. Och där verkar grelin.
Intressant. Ja. Det visste inte jag.
Nej, jaha, så där de här nervcellerna sitter och känner, de kan liksom, tanken är att de ska kunna känna av blodet då, näringsämnen, hormoner, som grelin då till exempel. Och då kan grelin binda in till celler där och aktivera hungerneuron så att man vill söka upp mat och vill äta. Man blir hungrig helt enkelt.
Jag hade en neurobiologilärare som en gång sa, att som var amerikan, han sa grelin means go, go, go. G och G liksom. Det är go, go, go. Och hur påverkas det här till exempel? För det här är ju inte bara något som sker. Och du sa, om vi ser ett stort fat med kanelbullar eller vi känner underbar doft, vad händer med grelinet då?
Ja, nej, men det har ju en kollega till mig här på institutionen, Susanne Dixon, hon forskar ganska mycket på grelin. Hon har ju kunnat se att när man känner doften av någonting gott, bara det kan öka grelinnivåerna då. Så att luktsinnet är ganska kraftfullt också när man ska påverka vad vi äter och hur vi äter.
Den här förväntan på mat. Precis. Att det ska komma. Ja, jag har en son som alltid sitter och läser kokböcker när han äter så här, mat för sig själv. Ja, okay. För han tycker han får så bra matsmältning av det. Kan det stämma att det hjälper till? Är det grelinet det hjälper till med, eller är det någon annan hormonell reglering?
Lite svårt det här med synen, men absolut att synen säkert också hjälper till. Det finns ju något som heter den kefala fasen som vi brukar prata om inom medicin. Då, att före man ens börjar äta, bara syn- och luktintryck påverkar våra hormoner. Så att till exempel så kan man få en insulinfrisättning redan innan maten landar i magen så att säga. Och det är för att förbereda kroppen då på vad som komma skall. Att vi ska ta hand om den här energin som kommer in och de näringsämnena som kommer in. Så absolut, att hitta en kokbok och bli ännu mer läskad kan säkert hjälpa till att dra igång hormoner, absolut.
Jag älskar den kefala fasen. Jag är nämligen väldigt road av att duka bord. Och jag har varit på Okinawa och träffat forskarna där. Och där pratar man mycket om the ritual of food. Alltså matens ritual. Och att det här liksom är ingen flum. Utan det här har en direkt påverkan på hjärnans hunger, mättnadsreglering och upplevelsen av måltiden.
Ja.
Så vi gillar ett vackert dukat bord. Vi gillar när det luktar gott. Vi kanske vill titta på någon fin bild. Allt det här stimulerar vår aptit.
Ja.
Perfekt. Då har vi grelinet. Är det något mer viktigt vi ska veta om grelinet innan vi går vidare?
Nej, men det är väl att hunger är den bästa kryddan, kan man säga. Att grelin faktiskt ökar njutningen av mat. Ju hungrigare man är, desto godare är det att äta. Och det tror man också att grelin spelar in då, kan man säga.
Ja. Det märker man om man håller på med intermittent fasta som vi pratar mycket om. Det stärker ju enormt. Ökar grelinet, stärker känslan av hur gott det är med mat. Och sen har vi grelinets tvärtomkompis, leptinet. Ja. Och det var min neurobiologerare, leptin low. Det är för att alltså ska sänka aptinet. Vad är leptinet en barometer för?
Det är en barometer för hur mycket kroppsfett vi har. Så leptin är ett annat hormon då. Det utsöndras inte från magen utan det utsöndras ifrån fettvävnaden. Så att ju mer fett vi har, desto högre nivåer av leptin har vi. Och motsvarande då, om man är underviktig så har man väldigt lite leptin. Och leptinet är då en informatör, kan man säga. Uppgiften är att berätta för hjärnan om våra energidepåer. Och det viktigaste uppgiften för leptin, eller den starkaste signalen ska jag säga till hjärnan när det gäller leptin, är faktiskt sjunkande nivåer av leptin. Man trodde ju först att när det här upptäcktes då att men nu har vi hittat fetmagåtans lösning. Om vi ger människor leptin så kommer de gå ner i vikt. För leptin minskar nämligen hunger och ökar vår energiförbrukning, ska vi säga då. Men det visar sig att så var det inte riktigt. Utan istället är det så att sjunkande nivåer av leptin är någonting som hjärnan svarar på väldigt kraftfullt. För det signalerar att vi svälter. Och det är det vi är designade att motverka, så att säga. Så det är där leptinet framförallt verkar, ska jag säga, som en slags svältsignal.
Och den här, just den här faktorn att hjärnan mäter en slags differens eller derivata snarare än absolut nivå. På vilket sätt gör det väldigt jobbigt för människor som har övervikt att gå ner i vikt?
Ja, alltså det är ju som så här att om vi börjar äta mindre då, alltså banta om man säger, så kommer vi för det första då få förhöjda ghrelinnivåer så att vi blir hungriga, vilket är en väldigt jobbig känsla, någonting vi vill motverka. Det är väldigt svårt att motstå hunger, eller hur? Men det är också så att leptinnivåerna sjunker när vi går ner i vikt, och då kommer kroppen ställa in sig själv på sparläge och spara på energi istället, vilket då motverkar hela vårt bantningssyfte så att säga. Mm. Och vi kommer också bli hungrigare av det, så att leptin motverkar alla försök till viktnedgång. Det är det som gör det så svårt att gå ner i vikt helt enkelt.
Ja. Så det blir en den som försöker gå ner i vikt, eget leptin motverkar viljan att gå ner i vikt, för signalerar en annan sak till hjärnan. Jag tänkte ta upp här med dig barnfetma. För man brukar ju säga om man bär på mycket övervikt redan som barn, så ställer man in hormonnivåerna på det här. Hur blir det då sen att försöka reglera vikten som vuxen om man har med sig de här lite felställda hormonnivåerna från barndomen?
Ja, nej, det är mycket svårare. Så att vara överviktig som barn, det predisponerar så att man ska vara överviktig resten av livet också, så att säga. Det är så. Man ställer om. Jag menar, om man är överviktig över en längre tid så blir ens termostat lite förändrat, så att säga. Man försvarar en högre kroppsvikt helt enkelt.
Du, ja, där vi pratade lite om ghrelin och leptin. Men jag tänkte att vi kanske skulle säga något om komposition av kosten. De makronäringsämnen vi äter. Vi har ju våra huvudmakronäringsämnen. Vi har kolhydraterna, vi har proteinerna och vi har fett. Mm. Och så har vi, kan vi säga, fibrerna också. Hur påverkar de våra hunger- och mättnadsnivåer?
Ja, alltså jag är ingen expert på detta ska jag säga. Det kanske låter konstigt, men det är inte riktigt mitt fokus. Men man kan säga att vi blir mer mätta av till exempel fett. Det vet ju de flesta, att man blir mer mätt av en fettrik kost än en kolhydratrik kost. Och det är väl också det här som är problemet med högprocessad mat, eller hur? Det är så lättsmält att vi känner oss hungrigare mycket snabbare efteråt när vi äter sådan kost. Och det ökar insulinnivåerna mycket mer, vilket också ökar till fettinlagring.
Då får jag bara slå ett litet slag för den helfeta och icke-sötade yoghurten i relation till sådana här 0,1% fett med massor med socker, fruktyoghurtar.
Ja, det är förkastligt.
Eller hur?
Ja.
Gillar du dem, Linda?
Nej.
Kort och gott, precis. Ja.
Nej, alltså på 70-talet började väl de här rekommendationerna komma att man skulle minska fettet i kosten, och istället så blir det sötade produkter då. Jag tror det är nog inte bra. Nej.
Det är vansinne utifrån hjärnbiologiskt tänk, eller hur?
Ja, det är det.
Ätande handlar ju då inte bara om ghrelin och leptin, utan det finns också andra faktorer, inte bara hunger och mättnad, utan också hur maten smälts och vilka signaler man får av det. Så jag tänkte vi skulle prata lite nu om substansen som är så att säga magisubstansen i de här nya medicinerna som har en mängd olika namn. Det finns en grupp mediciner när de används mot diabetiker, och så har de andra namn när de används för fetma.
Ja.
Men substansen heter semaglutid, eller på biokemiska GLP-agonisten. Mm. Vad är det för liten kompis?
Det är en bra kompis. Alltså, GLP-1 så, det är ett hormon som vi bildar i vår kropp så att säga. Och de här läkemedlen härmar ju effekten av GLP-1. Det är alltså ett hormon som frisätts från celler i tarmen som svar på att näringsämnen har kommit in i tarmen. Så det är ett slags måltidshormon. Och det här kroppsegna GLP-1, det vi bildar själva då, det är väldigt viktigt för vår blodsockerreglering. Så att när vi äter så stiger vårt blodsocker. Och insulin är ju det hormon som ser till att sänka blodsockret. Men vad GLP-1 gör, och några andra hormoner också från tarmen gör, det är att de förstärker den här glukosberoende utsöndringen av insulin. Så att vi får mer insulin när vi äter, så att vi kan normalisera de här blodsockernivåerna igen. Mm. Det är ett jätteviktigt system för detta. Otroligt viktigt. Ett system som också är stört vid övervikt.
Ja, ska vi säga det? För insulinet är ju så viktigt. Vi har pratat om det mycket på den här. Insulinet är liksom dörrvakten som ställer sig vid cellerna och bara slussar in framförallt socker och även andra näringsämnen in i cellerna. Så att de inte ligger och skvalpar i blodet utan kan komma in och börja jobba in i cellerna. Precis. Och det är ju det vi vill att de ska göra. Precis. Ja. Så att vi kan säga att GLP-1 är en signal att det har kommit mat, hjälper till att få ner blodsockernivåerna.
Ja, och det är också ett mättnadshormon då, att det ser till att sakta ner hastigheten med vilken magsäcken tömmer sig in i tarmen. Så att man ser till att maten då som har kommit ner i magsäcken portioneras ut lite långsammare in i tarmen. Och det gör att vi känner oss mer mätta, och det gör också att de här blodsockerstegringarna inte blir lika dramatiska. Så att det är det som är det kroppsegna GLP-1:s funktion när det bildas då i tarmen. Det bryts ner supersnabbt. Halveringstiden av kroppseget GLP-1 är bara 1 till 2 minuter. Om man jämför det då med de här... när man upptäckte då hur viktigt GLP-1 är för blodsockerreglering, så kom ju också idén om att kunna använda det här vid typ 2-diabetes, då man behöver mer insulin. Det man gjorde då var att skapa en GLP-1-analog, som det kallas, som har lite längre halveringstid då. Så semaglutid har väldigt lång halveringstid.
Den har en och analog betyder att, ska vi säga det, det betyder att den är likadan som.
Den härmar effekt. Den binder till samma receptor som det kroppsegna GLP-1, GLP-1-receptorn då. Så det de här läkemedlen har som egenskap, det är att de bryts inte ner så fort, utan de finns i mycket högre koncentrationer i blodet då än vad det kroppsegna GLP-1 gör.
Ja, en GLP-1 2.0 kan vi kalla det, semaglutid.
Ja, kan man säga.
Ja. Och nu håller du på, och du har fått ett jättestort forskningsanslag för att gå ner och borra i exakt vad det är semaglutiden gör och var den verkar exakt, för det vet man faktiskt inte riktigt. Men du är en detektiv och du är nu på gång och rotar var?
Jag rotar i hjärnan då, det är ju min hemmaarena så att säga. Det är så här att det kroppsegna GLP-1 verkar, när det frisätts då från tarmen, verkar mer lokalt på vagusnerven och även då på bukspottkörteln som utsöndrar insulin. Men de här analogerna verkar ha sin aptithämmande effekt genom att de verkar på nervsystemet istället. Så man kan se att semaglutid då och andra av de här agonisterna, de ackumuleras eller ansamlas då på ett fåtal ställen i hjärnan där de kan binda till sin receptor. Och sen sker det då en signalering nedströms av de här områdena. Och jag vill då försöka förstå vilka områden i hjärnan, vilka strukturer i hjärnan aktiveras av det här läkemedlet, eller hämmas för den delen, och försöka identifiera de nervcellerna och studera dem och se hur det här går till, helt enkelt.
Du, och nu är du på spåren här i ett mycket gammalt område av hjärnan. Var är du nere och rotar då?
Jag rotar i hjärnstammen.
Och vad är, berätta om den?
Alltså, hjärnstammen är ju en ganska evolutionärt konserverad del av hjärnan. Den har med vår överlevnad att göra, sådana basala kroppsliga funktioner som vi inte behöver liksom tänka på för att de ska fungera.
Det är vår reptilhjärna, kan vi säga, eller hur? Alltså, så kan man säga. Bär den sedan 150 miljoner år, eller vad ska vi säga?
Ja, något sånt.
Evolutionen.
Hjärnstammen då håller på med många olika funktioner. Men om man koncentrerar sig på födointag då, så är det framförallt, har den en hämmande effekt på födointaget. Man vet att den är viktig för mättnadssignalering. Den här vagusnerven som vi nämnde tidigare går in just i hjärnstammen och signalerar till nervceller där. Men hjärnstammen kan också ta emot information från blodbanan. Precis som det här området i hypotalamus som grelin kan binda till och leptin kan binda till, så kan också, finns det ett liknande område i hjärnstammen där mättnadshormoner och andra ämnen kan signalera till hjärnstammen då. Så att, och där ser man också att semaglutid ansamlas väldigt starkt, och vi har väldigt kraftfull aktivering av nervceller i just det här området. I dorsala vagala komplexet kallas det. En annan sak som just det här området är viktigt för, det är illamående. Och det är ju en väldigt vanlig biverkan då av GLP-1-analoger. Det är illamående. Man måste långsamt trappa upp dosen för att man ska tolerera det här.
För det har ju rapporterat de här illamående-effekterna. Och det menar du är för att det når områden där både illamående regleras, men den här mättnadsfunktionen. De sitter bredvid varandra, de områdena i hjärnstammen då.
Det gör de, absolut. Mm. Och jag menar att känna illamående är ju också någonting som är väldigt så här basalt viktigt för vår överlevnad. Om vi äter någonting som är dåligt för oss så mår vi illa och vi behöver kräkas upp det. Dels för att bli av med det ur vårt system så att säga, men illamåendet ger oss också en signal som lär oss någonting. Att hädanefter ska jag undvika den här födan. Det har ju varit viktigt för oss evolutionärt också. Att de här röda bären kanske är livsfarliga, liksom. De ska jag inte äta någon mer gång. För vi mådde jättedåligt innan. Så hjärnstammen är superviktig just för det här smakaversion som det kallas, att man lär sig koppla en illamående signal till en viss typ av föda. Och det visar sig att semaglutid, illamående effekten av de här läkemedlen medieras av nervceller här. Det kan vi se också.
Det finns ju andra biverkningar som har rapporterats av semaglutid. Till exempel så har jag läst en del litteratur där man talar om, man går ju alltid ner, när man går ner i vikt så går man ju ner både i fettvävnad men också i muskelvävnad.
Ja.
Det är ju, blir alltid så, så att säga, för kroppen är inne och plockar i alla möjliga förråd. Och då vill de flesta läkare ju att patienten ska gå ner så mycket som möjligt i fettnivåer men kanske mindre i muskelnivåer. Men det finns diskussioner om det så att man går ner lite mer muskelvävnad än väntad. Vad tänker du om det? Har du någon spekulation? Det blir ju en fundering för att det här är ju saker man håller på att undersöka nu.
Ja, jag vet inte om jag har ett bra svar på det. Jag måste lära mig mer om det. Jag tror att vi måste ha mer forskning på det. Det är väldigt viktigt naturligtvis. Särskilt om man tittar på om äldre ska använda läkemedlet, så har ju man som äldre person också en mindre muskelmassa, och där kan det vara ännu mer relevant att se. Det är ju väldigt dåligt då att förlora ännu mer så att säga. Så att det behövs mer forskning kanske på hur läkemedel ska användas i olika åldersgrupper. Och sen effekterna av just olika åldersgrupper. Och jag antar, jo det är som du säger, man förlorar alltid muskelmassa när man förlorar i kroppsvikt. Kanske är det så att viktförlusten med semaglutid också är ganska snabb och att det påverkar muskulaturen mer just på grund av det. Jag vet faktiskt inte.
Jag vet inte heller om
det är visat bortom all rimligt tvivel att det är så att man förlorar mer muskelmassa med de här läkemedlen. Jag vet inte, jag tror det behövs mer forskning på det. Men det är absolut någonting att hålla koll på, definitivt. Och särskilt då om man använder det trots att man kanske egentligen inte behöver använda det.
Om man har köpt det on the black market.
Ja, kanske lite
precis.
Så.
Ja, sen har man ju en annan diskussion också. Vad händer när jag slutar att ta det här läkemedlet? Man pratar om en viktnedgång som kommer ganska fort på ungefär 15%. Men blir det här beständigt? Om det är så att vi går in liksom och manipulerar systemet att känna mer mättnad än det borde göra, och så tar jag bort det här läkemedlet, semaglutiden, vi tar bort det, så hjärnstammen får inte den här signalen. Vad tänker du där?
Att det behövs också mer studier på det, men det verkar ju som att viktnedgången inte blir beständig, utan att man börjar traska uppåt i vikt igen när man slutar ta det. Nej, det finns ingen sån mirakelmedicin än som gör att man stannar på den där låga vikten. Men kanske måste man se över, jag menar, när man tar semaglutid mot övervikt och fetma, då ska man ju också helst lägga om sina kostvanor och äta bättre, eller hur? Jag menar, det är tanken för att man ska verkligen nå den här nya lägre vikten på bästa möjliga sätt. Mm. Och kanske behövs det studier på hur det också inverkar på hur man lever efter man slutar ta semaglutid, om man nu slutar ta det.
Ja.
Hur bibehåller man den här viktförlusten på bästa sätt?
Ja. Å andra sidan har jag pratat med folk som har just tagit det här läkemedlet och kämpat rätt mycket med vikten, och som tyckte att de fick en katalytisk effekt. Det var som en trampolin att komma igång.
Det är ju väldigt bra.
Ja. Du är ju nu en pionjärforskare i framkanten av mänskligt kunnande om väldigt basala mekanismer, viktiga mekanismer för människan, speciellt givet vår stora hälsoutmaning. Vad lär du dig nu och vad är svårast i din forskargärning just nu?
Oj, alltså jag känner mig väldigt privilegierad som får ha det här jobbet. Jag älskar mitt jobb. Det roliga är att man får lära sig nya saker hela tiden. Det är jag väldigt tacksam för att jag får göra överhuvudtaget. Jag skulle säga att utmaningen, det svåra med forskning, dels alltså helkroppsfysiologi är alltid svårt, och man måste vara väldigt liksom uthållig, tålmodig och våga pröva nya vägar när saker och ting inte fungerar. Man måste kunna liksom hålla i och vara uthållig, så skulle jag säga. Det kan väl vara en stor prövning så att säga, men det svåraste egentligen tycker jag att hantera, det är ju andra delar som inte har med själva forskningen att göra, hur man får en fast tjänst och hur man får tillräcklig finansiering. Just nu har jag väldigt fin finansiering, men snart kommer den ta slut, så att säga. Vad händer då? Det är hela tiden en ganska stor press att leverera och att få nya anslag. Det tycker jag nog är det svåraste med mitt jobb, med det jag håller på med.
Jag förstår.
Att man lever med en viss osäkerhet.
Jag tänkte då bara sluta med en vidgande fråga. Alltså vår övervikt idag, 2 miljarder överviktiga, beror ju inte på att det är fel på våra hormoner, så att säga.
Nej.
Utan det beror ju på att den mat som är lättillgänglig för oss idag är mat som våra kroppar inte är byggd för. Höglykemisk och processad mat framför allt.
Ja.
Och så försöker vi korrigera för allt det här genom att ändra på våra hormoner, snarare än att ändra på det som egentligen är grundproblemet. Alltså det är en paradox i det här egentligen.
Eller ja, vad tänker du? Ja, att man först stoppar i sig en massa skräp och sen tar vi ett läkemedel för att korrigera det, så att säga. Ja, det känns ju lite felvänt på något sätt. Självklart vore det ju bäst om vi åt bättre från början, naturligtvis. Så är det ju. Men problemet har ju uppstått. Det finns här. Trots att vi har all kunskap om vad som är dåligt att äta, så är vi där vi är idag, så att säga. Så det vi håller på med just nu funkar ju inte, utan vi måste ju ha någon form av hjälp. Så ser jag på de läkemedlen, skulle jag säga. Att man kan hjälpa till att styra ätbeteendet rätt igen på något sätt. Jag menar, det är ju faktiskt visat att GLP-1-analoger får oss att välja bättre. Man blir mindre sugen på sämre mat, helt enkelt. Det är många som rapporterar att de inte längre tycker om sin favoritmat. Och det är ganska tråkigt också, en tråkig biverkan, ska jag säga. För ätandet är ju njutning i sig, och det är tråkigt om det blir något, ett påhäng bara, så att säga.
Ja, det är kanske också så att det här som du håller på med nu, forskandet och sökandet efter kunskap, vi har liksom inte sett slutet av den här vägen heller. Det kan komma nya kunskaper, är ju det du och andra forskare håller på med.
Ja.
Som gör att vi kanske löser det här på något sätt. Och kanske i samverkan med livsmedelsindustrin, som också gör väldigt mycket förändringar. Det ska man ju faktiskt komma ihåg.
Ja, absolut. Ja, men kan man liksom ha ett sätt att försöka rätta till en viss obalans med de här läkemedlen, så är det mycket, mycket värt. Och de minskar också risken för hjärt-kärlsjukdom till exempel i sig. Så att man får ju se det som något positivt i alla fall, att de har kommit, tycker jag.
Ja, nu är vi Carina.
Jag ska bara säga, nej, men alltså, så himla spännande det här. Och att få möta en så passionerad forskare, det är en ynnest. Vi lär ju oss också hela tiden så mycket i vårt jobb med podden, så det jag vill säga
jättekul att få vara med och prata om det, så.
Sen blir jag lite nyfiken, alltså det, om du tittar alltså dels på hur du själv beter dig i en mataffär och hur dina vänner kanske liksom vad de väljer att handla, vad som är svårt att motstå utifrån den kunskap du har fått när du har forskat, är det liksom någon matvara som du tänker, åh, det där borde bort nu.
Det borde
varningstriangel märkas utifrån liksom, hur skadligt det är för hjärnan och för kroppen. Så.
Oj. alltså, jag tror man ska försöka röra sig bort ifrån falukorv och sådana här halvfabrikat liksom, som är väldigt lättsmälta. Jag vill inte liksom brännmärka något specifikt livsmedel så, men det är så svårt också, för jag köper ju skräp själv också. Jag menar, jag är absolut inte någon perfekt person som alltid äter rätt. Absolut inte. Jag menar, man vill ta genvägar ibland. Man har ju en vardag att ta hänsyn till med barn, hungriga barn och sådär. Så det är jättesvårt att göra rätt val.
Det är svårt, och det är också hur livsmedelsaffärerna är upplagda. Och vi har vår jägare och samlar gärna, den är inte gjord för att komma in på ett ställe där det absolut är fullt med mat som man har testat för att nå belöningscentrum och bara säga, liksom få en stor blixt i hjärnan.
Ja.
Som när man köper såna här rör med chips, man liksom bara kan suga sig i dem liksom i bara ett enda andetag. Det är ju inte våra kroppar är ju inte gjorda för det.
Nej, precis. Nej, men just sådana här snabba kolhydrater är ju inte bra liksom. Ultraprocessade.
Nej, men kunskapen ökar ju hela tiden, och det finns ju en, vi märker ju bland våra lyssnare, det finns ju ett väldigt stort engagemang för att liksom, ja, men lära sig och samtidigt vara förstående mot varandra och den vardag man lever i.
Mm. Ja, det är inga lätta saker här, det är det inte.
Linda, du var ju lite tveksam till om du skulle ställa upp, för du tyckte, men jag kan bara säga, you are a natural.
Alltså, wow.
Okay.
Du är en wow.
Ja.
Oj!
Ja, du är en wow. Ja, och du har bjudit på så mycket härlig kunskap och passionerat och populärvetenskapligt berättat på ett sätt som alla kan följa med i. Tack så hemskt mycket. Mm. Det blev jättebra.
Tack för chansen. Det är ju liksom en del av ens uppdrag också som forskare att kunna nå ut till allmänhet om det man gör. Det är så sällan man gör det, så att jag är jätteglad för det.
Tack så hemskt mycket.
Tack Linda, var rädd om dig. Lycka till med allting.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Vad spännande att träffa såna här forskare i framkant. Och hur du nosar rätt på dem, Maria. Det tycker jag är jätte... Du har sånt otroligt nätverk.
Ja, men här var faktiskt tack till Hjärnfonden som jag tog kontakt med.
Mm.
Som hjälpte mig att få kontakt med en kvinnlig hjärnforskare, professor i Göteborg, som rekommenderade Linda Engström Rud. Och när jag ringde henne och pratade med henne så kände jag: this is our girl.
Mm.
Det är henne vi vill ha.
Ja. Och vad är det viktigaste du tar med dig från det här? Om man nu kanske... Ibland kan jag när jag lyssnar på... För det blir ju bitvis teoretiskt.
Ja.
Så.
Ja.
Och om man tappade bort sig någonstans, vad är det för liksom några... Vad ska vi ta med oss från det här avsnittet?
Det är att övervikt och fetmaepidemin är enorm och är ett enormt hälsoproblem för västvärlden.
Mm.
Och att vi håller på nu och försöker förstå hur hunger och mättnad regleras i hjärnan.
Mm.
Det behöver göras ett arbete i livsmedelsindustrin, men vi behöver också förstå för att kunna hjälpa dem som här och nu har problem. Vi kan inte bara säga vi måste lösa maten, för det kommer ta tid.
Mm.
Och att det här arbetet pågår. Här har kommit en medicin. Den har många lösningar, men inte alla.
Mm.
Och vi är inte framme ännu.
Nej, en slags bromsmedicin?
Ja, det är en, jag skulle kalla det för en trampolinmedicin. Ja. Där man kan komma igång med en viktnedgång.
Mm.
Men det finns biverkningar och här ska föreskrivas av en läkare. Så man ska inte göra som Hollywoodkändisarna och liksom gå ut på the dark web.
Nej.
Och beställa olika saker.
Nej.
För det är också ganska kraftfulla mediciner och det finns biverkningar.
Utan det här är ju någonting som i samråd med sin läkare så börjar det och sen så...
För det ska ju också injiceras. Det här är ju inte tabletter.
Nej, jag förstår.
Så att jag tror att vi kommer komma tillbaka till det här ämnet.
Mm.
Jag tycker man har ju pratat om att det danska företaget som vi pratade om här i uppsnacket har Novo Nordisk som ligger bakom... de här medicinerna, både sin diabetesversion och sitt läkemedel mot fetma. De har ju har ett börsvärde nu som är större ett företag än hela Stockholmsbörsen. Så det här framstår som världens mest säljande läkemedel.
Mm. Mm.
Och det är ju också ett tecken på att de läkare som jobbar med de här frågorna har haft väldigt lite i sin arsenal att hjälpa.
Mm.
Och har man en BMI på kanske 35 och en väldigt kraftig fetma, det är så tröstlöst många kilo.
Mm.
Och liksom, och då att få hjälp att komma igång, så tänker jag att det kan vara väldigt kraftfullt.
Vad jag tar med mig också, det är hur snabbt den här utvecklingen har gått.
Ja, det sa ju Linda.
Och det ringade ni ju in, både du och Linda, på ett så tydligt sätt. Alltså det är ju skrämmande.
Mm.
Och i uppsnacket till det här avsnittet så har vi ju pratat lite vidare kring vikt, hur vi närmar oss det på ett sunt sätt och den accelererande hälsofrågan.
Absolut. Som och vi kommer säkert komma tillbaka till det här. Det här håller ju på att bli västs största hälsoutmaning.
Mm. Mm.
Så det gäller att hitta bra, humanistiska, säkra läkemedel, men också inte glömma kampen som vi behöver göra kring maten.
Mm. Mm.
För det är mycket vi kan göra själva också.
Och här i podden, om ni går tillbaka till tidigare avsnitt, så har vi ju avsnitt, som ni vet, kring allt, kring träning, kring återhämtning. Och
mikrofasta, vi har alla möjliga verktyg, hälsoverktyg, glukosbalansering,
antiinflammatorisk
livsstil. Jag har skrivit mycket om det här i hälsorevolutionen, 12-veckorsprogrammet, som handlar mycket om hur man reglerar de här. Leptinet mår väldigt bra att mäta. Protein till exempel. Mm. Så
se det som ett smörgåsbord.
Ett bibliotek av kunskap.
Bibliotek, precis.
Var rädd om dig. Vi är tacksamma för att du lyssnar och hej då.
Hej då, ha det bra.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.